Så mycket. Jag börjar med att ta mig lite vatten här. Det högra var mitt. Det vänstra var Kjells. Har vi ordning på det? God förmiddag allihopa. Och även jag får säga god fortsättning. Hoppas att ni har haft sköna helger. Det har jag haft. Så nu är vi spända på vad som ligger framför här under det här nya året. Anno Domini 2018, Herrens år 2018. Spännande. Ja, jag heter alltså Johan Lundgren. Och jag har bott här i Vargön i, ja, kan det vara en 17 år någonting, 17-18 år. Så, och jag trivs i den här församlingen. Det är roligt att se bekanta ansikten och ansikten som inte är så bekanta. Idag ska det handla om bön. Och jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet bön. Om du känner yes eller känner åh, det låter jobbigt. Och det finns olika sätt att se på det här ämnet eller den här företeelsen, och en del de tycker att bön, ja, det låter jobbigt, det är tungt, det är någonting som munkar och nunnor ägnar sig åt hela dagarna, de sitter och ber så här, och hur kul är det egentligen på en skala? Så kan man tänka om bön. Finns det andra som tycker att bön är något man behöver, något man vill ha? Ungefär som om man är en lokal full med folk. Massor är trångt och det blir varmt och luften blir instängd och man blir sömnig och man kan knappt hålla sig vaken. Men så öppnar någon fönstret och in kommer det frisk luft och man känner bara, åh, det var precis vad jag behövde. Och man blir pigg och man blir vaken och man blir fokuserad. Så kan man också se på bön. Jag vet inte vad du har för erfarenhet, men jag ska undervisa lite om bön här idag. Och i bästa fall så kan jag inspirera och locka dig in i ett utökat böneliv. Kanske har du ingen erfarenhet alls på det här området, men jag hoppas att du efter den här predikan eller undervisningen ska vara lite mer nyfiken, lite mer sugen på att komma in i det här som kallas bön. Människan, om du får tro mig och många andra, så är hon skapad till gemenskap med Gud. Och i början, i skapelsens morgon, så levde människa och Gud i tät gemenskap med varandra. Man kunde se varandra ansikte mot ansikte. Men i syndafallet så bröts gemenskapen mellan Gud och människa. Och Gud och människa kunde inte längre umgås med varandra. Synden stod emellan. Men då sände Gud sin son Jesus Kristus. Det har vi just firat, julen. Den evige guden blir människa. Ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Jesus föds i Betlehem. Han gör det här för att det här är det enda sättet att upprätta relationer mellan Gud och människa. Jesus lever ett rent, ett heligt liv. Han begår ingen synd. Men han blir kritiserad, hatad av de religiösa ledarna. De fångar honom, de fängslar honom, de dömer honom till döden. De spikar upp honom på ett kors och där hänger Gud, den rena, den helige, mellan himmel och jord. All synd som människan någonsin har gjort, det läggs på honom. Han dör bort med synden. Och på det här sättet så har alla vår synd en utväg ut ur våra liv. Vi kan bli av med synden. Jesus, han går ner i dödsriket. Han går dit som ett heligt, rent lamm. Dödsriket klarar inte det här. Dödsriket kollapsar. Jesus uppstår på den tredje dagen. Han har besegrat synd. Han har besegrat döden. Han är Herren. den evige. Jesus tas upp till himlen. Och där i det skedet så ger han ett löfte. Jag ska komma igen. Vi väntar på honom. En dag så kommer han igen. Och då bryter Guds rike in med full kraft. Då får vi igen leva rent fysiskt med våra kroppar, med våra ögon. Vi får se Gud ansikte mot ansikte igen. Och den dagen längtar vi efter. Vi har inte sett den än. Under tiden så kan vi få kontakt med Gud genom att tro på Jesus Kristus, genom att tro på att han har dött för vår synd och uppstått för vår rättfärdighet. Då kan vi få ha kontakt med Gud igen genom den helige ande som han har sänt till jorden. Var en som sätter tro till Jesus får ta emot den helige ande, blir ett tempel för den helige ande och kan på det sättet upprätthålla relationen med Gud i sitt liv. Och den stora majoriteten av den här relationen mellan Gud och människa, det sker genom bön. I bön så kan vi hålla kanalen öppen. Är ni med? Okej. Okay. Ska vi gå till vårt första skriftställe här? Då säger Jesus så här i Bergspredikan kapitel 6 och 5-6. Bra Magnus. Det funkar. Härligt. Det är bra med hängivna tekniker tycker jag. Ni ska be till Gud för våra tekniker. Och tacka Gud för våra tekniker för de gör ett stort och viktigt jobb. Då sa Jesus så här. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber gå in i din kammare. Och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Här beskriver Jesus hur man ska be. Och om vi jämför det här bönen då med motion som många ägnar sig åt. Vi ser att gym växer upp som svampar ur jorden. Varje dag när jag cyklar till jobbet på Erikshjälpen, där jag för övrigt trivs väldigt bra, Örjan, så passerar jag förbi ett nytt gym där vid, inte långt från där Peter Wahlström har sin ateljé. Det är bara en liten bit där. Där finns det ett gym och så har de sina cyklar där med ett fönster ute. Så där kan jag se hur de motionerar. Men hur som helst, så motionerar, så det gör man ju inte primärt för att man ska visa upp det för andra och titta, oh, jag är duktig motionär. En del gör ju det förstås. Men syftet med motion det är ju att kroppen ska må bra, eller hur? Och det är för att man ska få bättre hälsa, det är liksom syftet med motion. Likadant med bön. Syftet är ju inte då att visa upp sig inför andra och säga, oh, vad jag är bra på att be. Som fariserna gjorde tydligen här då. Utan bönen, det är för att jag ska må bra. För att det som jag bestämde till, alltså gemenskap med Gud, det är för att den relationen med Gud ska fungera. Det är därför vi ska be. Inte för att visa upp det. Och Jesus han sa så här, när ni ber, han sa inte om ni ber. Eller hur? Jesus förutsätter att vi ber att det är någonting normalt. Det hör människan till. Så när ni ber och så vidare. Så här. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Är någon som har hört den strofen? Den sjöng Janis Joplin på 70-talet. Och det här spelades in 3 dagar innan man fann henne död i en överdos av heroin. En del kanske tror att bön det handlar om att liksom få ut prylar. Ungefär som man stoppar i pengar i en automat. Liksom, jag vill ha det och det. Jag vill ha en Merca. Jag vill ha den och det. Jag vill ha ett hus. Och så. Att bön är liksom att vi kan, ja, jag vill ha saker. Och så ber vi till Gud om det och så får vi det. Det är inte riktigt så som bön fungerar. Gud är inte som någon anden i flaskan som kommer, nu kan du önska dig tre saker. Önska dig vad du vill. Det är inte riktigt så bönen fungerar. Men ändå säger Jesus så här i några olika bibelställen, så säger han i bland annat Markus 11:24. Därför säger, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert. Ja, det låter ju nästan som att jag kan liksom önska vad jag vill. Och så säger han i Johannes 16:23. Jag säger i sanningen, vad ni ber om, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Mm-hmm. Ja, kan jag be fadern om en Mercedes? Ja, det är frågan. Och så sen säger aposteln Johannes i 1 Johannes 5:14. Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Ja, vi kan be i tro och vi kan be fadern i Jesu namn så ska han ge oss. Och vi kan tro att han har hört oss så ska vi få det. Ja, jag har funderat på det här och så då ritar jag en bild. Här är gammal. Den är från overhead-tiden. Kommer ni ihåg overhead? Någon gång under året så gick jag och min dotter förbi en overhead-apparat. Så frågade min dotter, vad är det för något? det är rätt så kul att hur vi i vår tid, vi saker och ting i, när det gäller teknik och apparatur, det varar. Det har inte så lång varighet för man kommer hela tiden på nya saker. Men det här var på overhead-tiden, gjorde jag den är för lite kladdig så. Men det här var ett försök av mig att förstå de här verserna som Jesus talar om. Hur kommer det sig att man kan be och så kan man veta att man får det? Jag tror att många gånger så är vi som, ni ser några figurer där som går utanför den här muren. De tittar och det är frågetecken, de vet liksom inte vad de ska be. Men så finns det ett område som där Guds vilja sker, där man kan be tro, där man kan be Jesu namn. Man kan på något sätt kan man komma in där man liksom får höra Guds röst, får känna vad som ligger på hans hjärta. Man kan befinna sig i ett område där man bara vet att någonting som Gud har tänkt, det vill han att vi ska be om, så kan han förlösa det. Jag vet inte om ni har upplevt det någon gång. Jag vet att jag upplevde det en gång i alla fall. Och det var när jag bodde i Habo. Och det var, vi hade en ungdomsledare där som han och jag pratades vid. Och så var det några ungdomar som hade tänkt att de skulle döpas. Men man visste inte riktigt. Det var 6 stycken ungdomar. Och ungdomsledaren och jag, vi bad för att det skulle verkligen bli så att de gick dopets väg. Och när vi bad det så kände jag bara, amen, det kommer att bli så. Så jag kunde tacka Gud för det. Tack för att de här kommer bli döpta den här söndagen som låg framför. Och så blev det också. De här 6 de döptes. Jag vet inte, det var kanske inte så märkvärdigt. Men jag fick någon förvissning om att det här kommer att ske. Och då kunde jag tacka Gud för det. Och jag vet inte, jag har inget recept på hur man hamnar där. Men jag tror att det här med bön, när vi har gemenskap med Gud, då kommer vi att hamna här inne i det här området. Och i det området, då ber man inte om en Mercedes-Benz eller om ett nytt hus, utan då ber man om det som ligger på Guds hjärta. För då har man liksom, då känner man vad Gud vill, då känner man Guds hjärtslag. Och så kan vi vara med och förlösa det, att Guds vilja sker på jorden. Förstår ni vad jag pratar om? Ja, bra. Då går vi vidare. Den kan ligga kvar så länge tills vi har nästa bild. Hur ber man då rent fysiskt, praktiskt? Hur många har lärt sig att när man ska be då ska man blunda och knäppa händerna? Hur många har lärt sig det? Ja, det är ganska många. Det lustiga är att det står inte ett ord i Bibeln om att blunda och knäppa händerna. Inte ett ord, du hittar inte det där. Sen är det inte fel att göra det. Så, det är inte mot Guds ord på något sätt. Men det står inte ett enda ord om det i Bibeln. Däremot så står det lite andra saker som man kan göra med sin kropp när man ber. Nu ska jag försöka illustrera det. Man kan be med böjt huvud. Man kan slå sig för bröstet. Man kan böja sig ner. Man kan böja knä. Och man kan falla ner på knä. Men nu står jag redan på knä så då behöver jag inte göra det. Man kan falla ner med ansiktet mot marken. Så här. Man kan ligga gråtande på marken. Man kan ropa högt under tårar. Man kan ropa med hög röst. Man kan resa sig. Man kan lyfta blicken mot himlen. Man kan tillbe i helig skrud. Man kan prisa hans namn med dans, med tamburin och med harpa, med basunklang, med lyra, hur nu den ser ut. Men det är något stränginstrument. Och man kan prisa Gud med strängar, och det har vi i den lådan där. Och man kan prisa Gud med flöjt, med cymbaler. Och vet ni vad man kan göra mer? Man kan klappa händerna. Man kan lyfta händerna. Och man kan ropa till Gud med jublande röst. Det här står i Bibeln. Så kan man be. Men man kan be sittande, man kan be stående, man kan be gående. Och man kan be stående på knä. Man kan be liggande. Man kan be cyklande. Har ni provat det? Man kan be när man kör bil. Men var försiktig så du inte kör för fort. Så vidare. Tidpunkten spelar ingen roll. Men det viktiga är att försöka hitta en tid när du kan vara alert och när sinnet är klart. När du inte är för trött. Det tror jag är viktigt. Vad finns det för typ av böner man kan be då? Vad kan böner innehålla? Jo, nu ska vi gå igenom lite vad det finns i Bibeln. Man kan be tackböner. Och till exempel från psalm 118 och 21. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Och i 139. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Är tackböner. Man kan vara inne i lovprisning. Och det är Jesus som det handlar om. I samma stund jublade Jesus i den heliga ande och sa: jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för det visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, far, så var din goda vilja. Jesus lovprisar fadern när han ser och upplever det här att Gud har uppenbarat sina hemligheter för de små. Och det finns annan lovprisning från Uppenbarelseboken 4, vers 6-8. Mitt för tronen och runt omkring den stod fyra varelser som hade fullt med ögon fram till och bak till. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ung tjur, den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de utan uppehåll: helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig, han som var och som är och som kommer. Det är lovsång, lovprisning. Man kan be begäransböner också. I Matteus 8:5 så står det så här: när Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom: jag kommer att bota honom. Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Den här officeren hade en begäran och han kommer den till Jesus. Och ni som är bibelläsare vet att den här tjänaren blev frisk sen. Man kan klaga inför Gud. I psalm 22:17 så står det så här: hundar omger mig, de ondas hop omringar mig. De har genomborrat mina händer och fötter. En messiansk psalm som handlar om Jesu lidande. Man kan be i desperation. I Markus 15:34 säger Jesus: min Gud, varför har du övergett mig? Man kan be samtalsbön. I första Mosebok 18, verserna 20-33, där kan vi läsa om hur Abraham vädjar för Sodom. Sodom var en stad söder om det som idag är Döda havet, där man levde på ett sätt som var ogudaktigt. Och Gud har bestämt, jag ska utplåna staden. Men Abraham hade en släkting som hette Lot som bodde där. Och han hade sin familj. Och Abraham ville inte att Lot skulle dö när Gud straffar staden. Så han började förhandla med Gud. Gud, om det finns 50 rättfärdiga där, ska du då förgöra staden? Okej, sa Gud. Nej, för 50 personers skull så ska jag inte göra. Men så går Mose, nöjer sig inte med 50. För han tänker på Lot och hans familj, de är inte så många. Så han förhandlar med Gud och får ner det till färre och färre människor. Och Gud säger okej. Jag ska inte göra det för att du ber mig om det. Så här är en förhandlingsbön kan man säga. Det är ganska intressant, man kan förhandla med Gud. Och man kan samtala och föra fram sin önskan. Och det går att resonera med Gud. Det är ganska intressant. Man kan sucka. I Markus 7:37 så står det om Jesus. Sedan såg han upp mot himlen, suckade och sa: Efata, det betyder öppna dig. Så det är inte alltid som bönerna behöver vara så ordrika. Det kan räcka med en suck. Och Gud svarade på Jesu bön. Han bad för en döv och då öppnades öronen. En suck. Om du riktar sucken åt rätt håll så kan det hända mirakel. Så finns det profetisk bön. Man kan be för någon i en förbönssituation. Och jag har inget skriftexempel på det, men jag har varit med om det själv. Att jag ber för någon och så känner jag i mitt hjärta att jag ska be för det här och så ber för det. Och sen säger personen, det var precis det som låg på mitt hjärta, det jag behövde bön för. Så man kan be profetiska böner. Och så finns det tillbedjan. Och här är ett skriftställ från första kungaboken 18:36. Då Elia utmanar Baalsprofeterna på berget Karmel. Då var det mycket avgudadyrkan i Israel. Då står det: då tiden var inne att frambära matoffret trädde profeten Elia fram och sa: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud, och omvänd du deras hjärtan. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. Det, om man läser hela berättelsen så vet vi att Elia har lagt upp offerkött på ett altare. Så har han hällt vatten på det flera gånger och så har han grävt ett dike runt altaret. Och altaret är nu fyllt med vatten. Saker brinner inte så bra när det är vatten på dem. Är ni med? Men då kommer Guds eld och förtär alltihopa. Och när folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa: det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Och det är tillbedjan. Det är när liksom luften går ur dig och du har inget mer att säga än att bara bekänna att det är Gud som är Gud. Jag är ingenting inför honom. Han förmår och jag har inget att säga till om. Det är sann tillbedjan. När du står där och ja, orden räcker inte till, för du bara häpnar över Guds storhet och hans godhet. Det är sann tillbedjan. Och vidare i Hesekiel 1:28. Detta var den syn som liknade Herrens härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte och hörde rösten av någon som talade. Tillbedjan är när vi faller ner inför Gud. Vi kan inte stå upp, för vi drabbas av hans helighet. Så finns det tungotal. I Apostlagärningarna 19:6 står det. Och när Paulus lade händerna på den kom den helige ande över dem. Och de talade i tungor och profeterade. Och Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 14:2. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Tungotal är en gåva från Gud som man kan få använda i sin egen privata bönestund tillsammans med Gud. Och det är en gåva. Har du inte upplevt tungotalet, så sök det. Så kan du få uppleva det och använda det. Det är ett sätt där anden som bor i oss får leda oss i bön. Vi kanske inte vet så mycket hur vi ska be alltid. Men den heliga ande som är Gud själv vet ju hur vi bör be. Så när vi får tro för att vi kan få tala i tungor, så kan vi få be det här bönespråket och anden får ta över vår tunga och får leda oss rätt. Det här är en underbar väg. Så har du inte upplevt det, sök det. Du kan söka det redan idag. Du kan få förbön här i gudstjänsten och få börja tala i tungor. Så det var lite om vad böner kan innehålla. Så lite om bönestrategier också. Vi ska ju nu gå in i en tid när vi sätter av 40 dagar för bön inför Gud. Vi börjar böneveckan här imorgon. På tisdag börjar vi. Och sen har vi samlingar här en vecka framåt. Och så vet ni att vi har en utmaning i CrossFit-paketet. Där vi uppmuntras att be en timma varje dag under den här 40-dagarsperioden. En timma. Hur ska jag kunna be en timma? Det är ju omöjligt, kanske någon tycker. Ja, det kan ju vara svårt om man ska be en timma. Det kan vara svårt att vara koncentrerad i bön överhuvudtaget. Är det någon som har varit med om, precis som jag har varit, att du kanske har tänkt att nu ska jag be. Nu ska jag verkligen be. Och så sätter man sig ner och så översvämmas man av tankar av den ena och andra arten. Åh, just det är smutsigt där borta, det borde städas där. Åh, vad ska vi handla? Vad ska vi äta nu i veckan? Och ja, just den där uppgiften på jobbet, hur var det med den? Och vad ska barnen ha på sig? Det kommer massor med tankar när man ska be. Är det någon som varit med om det? Ja, det är lite lurigt det där. När man väl sätter åt sidan en tid och ska be. Och sen så bara blåser det i liksom sinnet. Så där. Det är lite lurigt så. Men vad gör man då? Ja, då kan det vara bra att ha lite strategier att ha som hjälp då för att kunna klara det här och liksom vara verkligen i bön då under den här tiden. Och då kan man till exempel använda skrivna böner som andra människor har skrivit. Det är ett sätt. Man kan be högt. Alltså, pedagogiken säger ju då att ju fler sinnen och ju fler delar av vår kropp som är med i en aktivitet, desto bättre är det för hela varelsens fokus. Så att om kroppen kan vara med och rösten kan vara med, så är det lättare att hålla fokus. Så man kan be högt, det kan vara ett sätt. Man kan använda Bibeln när man ber. Till exempel Saltaren. Det var en av Jesu bönböcker och även sångbok. Det var deras, det hade de använde Saltaren då. Det kan man använda som bönbok. Och så finns det ju, som Kjell läste här, bönen Fader vår. En fantastisk bön. Och man kan be den som den är, men man kan också använda den som en bönestruktur. Ungefär som att när vi har en julgran, och så julgranen har vi inte bara som den, utan vi hänger på olika saker. Vi hänger på julgranskulor, vi hänger på jiglanger och små hjärtan och en det ena en det andra. Och så kan man på samma sätt kan man använda bönen Fader vår. Man kan lägga till saker, men man kan ha det här som en ram eller som en ställning som man hänger på olika saker som hjälp när man ber. Och till exempel, vår far som är i himlen, låt ditt namn vara helgat. Det är ju en lovsång, det är lovprisning. Man kommer inför Gud och så tackar man honom för den han är. Man upphöjer hans namn och så kan man dröja i lovprisning under den punkten ett tag. Och det kanske, när man börjar så kanske man kommer på fler och fler saker som man vill prisa Gud för. Och sen när man känner att man är färdig, då kommer man in på, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Då har man lovprisat Gud, men då ber man att Guds rike ska få komma in. Man kan börja med sig själv. Herre, låt ditt inflytande över mitt liv få öka. Ta mer områden i mitt liv. Låt mig få bli mer överlåten till dig. Låt mig få bli mer lyhörd, mer lydig. Mer benägen att gå din väg. Och sen kan man utöka det till familjen. Man kan be för sin make eller maka, sina barn, sina släktingar. Och så kan man be för församlingen, utöka den lite till. Det ingår också i det här, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Man kan be för människor som är sjuka, som inte känner Jesus än. Allt det här kan man baka in i nästa del där då, är låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och sen kommer, ge oss idag vårt dagliga bröd. Det kan man be för det här som man behöver då. Mat, försörjning, lön, arbete, utbildning. Det här som vi behöver av fysiska saker. Alla våra dagliga behov. Och sen kommer nästa, förlåt oss våra skulder. Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Vi är ju behov av förlåtelse. Även om vi är troende så gör vi misstag. Vi syndar. Och då behöver vi komma till Gud och lämna av det inför honom. Förlåt mig, jag gjorde något som inte var bra. Kan du rena mig, Gud? Och så bekänner vi det. Och så tvättar Jesu blod bort det. Men också att vi har ett förlåtande sinnelag. Att vi förlåter andra människor. För när vi går genom livet så kommer andra människor att såra oss på olika sätt. Och då vill Gud att om han ska förlåta oss, då vill han också att vi förlåter de andra. Att vi på samma sätt som Gud ser bort ifrån det vi har gjort, så kan vi se bort ifrån det som andra har gjort oss. Vi kan hålla med andra om att ja, det gjorde ont, men vi kan låta samma blod som förlåter våra synder få rena dem också, så att vi inte har något emot någon annan människa. Och så slutligen, för oss inte in i frestelse utan fräls oss ifrån onda. Vi kan be om beskydd ifrån olika saker. Vi vet att vi står i en andlig strid. Djävulen är vår motståndare och försöker få oss på fall. Men vi kan be om beskydd för oss själva och för hela vår omgivning. Vi kan be om beskydd för kristna som blir förföljda runt om i vår värld och så vidare. Så att den här är en jättebra bönestruktur att använda. Och vill du studera här lite mer så finns det en bok, Larry Lees, Bara en timme. Är det någon som känner att jag vill låna den här, jag är sugen på den och jag vill upptäcka lite mer om hur man kan be en timme? Någon som vill låna den? Ja, du har det, men här fick vi en annan, så jag vet att han behöver den kanske mer än du. Så. Du, jag tror att du lever redan efter det här. Ja, du har den. Okej, ska vi gå vidare? Ser ni vem det är? Det är Björn. Vad har han på sig? Ett cyklop. Och vad har han mer? En snorkel, ja. Den här bilden är tagen i Eilat när jag och några till, Björn bland annat, var i Israel för ett tag sedan. Och i Akabaviken, som är en del av Röda havet, där finns det faktiskt koraller. Så där kan man se de här färggranna fiskarna som finns i korallrev. Alla möjliga färger, blåa, röda, gula, gröna. Fantastiskt vackert. Så har ni inte snorklat på ett korallrev, så om ni får möjligheten så kan jag bara rekommendera det. Det är fantastiskt. Grejen är ju då att när man ska göra det här, då bör man ju vara under vattenytan. Och vi människor, vi är ju inte lämpade för ett liv under vattenytan. Vi har ju inte gälar som fiskarna har. Vi har lungor. Vi är beroende av luften som finns i atmosfären för att vi ska kunna leva. Men när man vill titta på de här fina fiskarna, då behöver man ha en snorkel så man får del av det livgivande syret samtidigt som man befinner sig där under vattenytan och kan se allt det här underbara. Om man skulle kunna jämföra det här med att snorkla med vår situation som människor här på jorden. Det livgivande syret, det finns i himlen där Gud bor. Där den helige guden bor, där allt liv kommer ifrån. Vi befinner oss i en annan verklighet. Och om vi ska ha, alltså, vi lever som om Gud får sin vilja igenom, så lever vi ett andligt liv. Ett liv där vår ande får sitt liv ifrån himlen. Och då behöver vi någonting för att dra ner det andliga livet. Vi behöver liksom en snorkel som går upp till himlen. Och bönen, det är den här snorkeln som, där vi kan få andas in och vi får liv. Om jag skulle få för mig när jag snorklar där och att jag slutar använda snorkeln, så får jag snart syrebrist. Och då går det inte så bra längre. Och likadant är det med det andliga livet som vi som människor har. Om vi inte har ett böneliv som fungerar, så får vi snart syrebrist i vår ande. Vår ande kan inte leva utan den himmelska luften, det som den heliga ande förmedlar till oss. Så det är viktigt att ha ett böneliv för att anden ska få fortsätta att leva. En parentes. Den här mannen, det är en bedjare, ska ni veta. Det var så att när vi hyrde bil, vilket vi gjorde, så Björn och jag var på egen hand, så fick jag köra bil. Och Björn satt bredvid och han bad nästan hela tiden. Han talade mycket tungor. Och jag tänkte, är det för att jag kör och han är så rädd, eller vad är det frågan om? Jag kom att tänka på den här berättelsen om biskopen och busschauffören som kom till himlen. Har ni hört den? Det har ni säkert. Och så kom de in i festsalen inför Guds tron. Och så skulle biskopen komma in där och han skulle träda upp till en plats ganska nära Guds tron där. Men då kommer de som höll i ordning där och sa, nej, den här är reserverad åt någon annan. Och ja, vem är det då? Ja, det är den här busschauffören. Jaså, busschauffören. Men jag är en ledare för kyrkan här, för Guds Kristi kyrka här. Ja, det är sant och du har gjort ett bra jobb. Och när du predikade så var det så många som faktiskt hörde ditt ord och du uppehöll deras tro. Men den här busschauffören, när han körde sin buss varje dag, så satt folk på helspänn och bara bad, gode Gud, ha nåd med mig. För de var så rädda att du skulle köra av vägen. Så han fick leda fler människor till mig än vad du gjorde. Ja. Det är om det. Ska vi gå vidare? Vi har en möjlighet att få dela det liv som Gud har för oss. Det finns ett himmelskt liv som han vill ge oss. Vi ska avsluta nu. Och vi ska avsluta på ett sätt som det står om i Bibeln. Vi ska böja våra huvuden. Så vill ni böja era huvuden nu, så ska vi gå in i en avslutning. Och så ska du få möjlighet att respondera på det här budskapet. Och om det är så att du känner att du saknar den här snorken, att du vet att jag behöver det här andliga livet som finns i himlen, men jag har inte tagit emot det än. Jag har än inte tagit något beslut att följa Jesus. Jag har ännu inte sagt ja till honom och det han har gjort för mig. Så ska du få möjlighet att ge gensvar på det nu. Så om du känner att jag vill släppa in Jesus i mitt liv. Jag vill sätta tro till vad han har gjort för mig på korset. Jag vill ha ett andligt liv. Jag vill ha en andlig snorkel så jag kan andas in himlaluften. Så kan du lyfta din hand just nu. Då ska vi be för dig. Så ska jag göra en annan inbjudan. Om du känner att du har blivit på något sätt utmanad och känner att jag skulle vilja uppleva nya områden på bönens område. Inta nya områden. Liksom, jag skulle vilja uppleva mer i bönen. Jag skulle vilja under det här året som nu vi har börjat upptäcka mer av vad det himmelska livet har att erbjuda. Om du vill liksom uppleva mer ditt böneliv, så vill jag utmana dig. Sträck din hand så om du vill ta ett beslut att jag vill upptäcka mer med Gud. Ni kan ta ner era händer. Jag tackar dig Gud för det liv som du har gjort möjligt för oss att få. Jag tackar dig för att det finns en gemenskap med dig Gud Fader som blev möjlig genom Jesus Kristus. Jag tackar dig för detta. Jag tackar dig Herre för att du har något fantastiskt i beredskap för oss. Där vi kan få upptäcka mer vem du är och vad du kan göra genom oss, genom bönen, Herre. Och nu ber jag för oss alla som vill se mer av vad du har för oss. Nu ber jag, Herre, att vi under det här året ska få dras närmare ditt hjärta. Jag ber, Herre, att vi ska kunna erövra nya områden, Herre, i det landskap som kallas bönen, Herre. Jag ber att vi ska vara mer lyhörda för vad du har att säga. Att vi ska vara mer lydiga och utföra det som du vill att vi ska göra. Och jag ber att vi ska vara mer lyckosamma i det som är ditt rike, Herre. Herre, du ser vår längtan. Och när vi vänder vår längtan till dig så vet jag att du tar den på allvar, Herre. Så nu tackar vi dig för att du vill föra oss framåt, Herre. Som ditt folk. Att vi blir bedjare, Herre, på ett rikare mått, Herre. På ett större mått, Herre. Herre, jag vill bli det, Herre. Jag vill att mitt liv ska kännetecknas mer av bön. Att jag står där i förbindelse med dig. I Jesu namn, Herre. Tack för alla mina vänner som också vill gå med dig i bön, Herre. Jag ber att du välsignar dem, välsignar det beslut som de har tagit, Herre. Tack att du hör bön. I Jesu namn. Amen.